En predikan här brukar väldigt ofta ha tre punkter. Har ni tänkt på det? Idag har jag 10 punkter på min predikan. Men de är väldigt, väldigt korta. Det har slagit mig att historiskt sett så tenderar förkunnelse att ganska ofta handla om män. Dels förkunnat genom män genom historien, men män som gör saker. Som bygger arkar, leder folk genom öknar, skriver betydelsefulla brev, grundar församlingar och mycket annat. Och det där kan leda till att man allt för mycket framhäver den här handlingskraftiga sidan av tron. Idag möter vi i den här fantastiska berättelsen en kvinna som tillför en annan och livsviktig dimension av det andliga livet, nämligen tilliten. Så tron som överlåtelse, tron som kanske inte är så upptagen av att förflytta berg som att lita på att Gud inte kommer att överge mig när bergen reser sig allt för höga. Jag ligger så otroligt väl placerad den här texten i kyrkoåret. Det är en söndag nu som bär rubriken Guds moder. Och precis i början av kyrkoåret, en knapp vecka före jul, när vi som bäst nu den här veckan kommer att jaga genom stan för att försöka skaffa det sista till julefriden och ligger i tills vi stupar många av oss i en tallrik risgrynsgröt någonstans på julafton. Just då så är det en nåd att få försjunka en stund i en berättelse som den som Urban har läst nu. Jag sa till Urban innan, läs sakta. Och det gjorde du verkligen. Alltså. Jag har aldrig hört dig läsa så sakta hela ditt liv. Tänkte ta, har han somnat? Men det var underbart. Tack. Så 10 punkter då. 6 saker om Gud och 4 saker om oss. Punkt 1. Gud kommer när han kommer. Jag föreställer mig att den här dagen som skildras är en ganska ordinär dag i Nasaret. Den här stan ligger på randen av ett berg, ni som har varit i Israel vet. Den syns på långt håll över Israelsläkten. Men vid den här tiden så var det här en ganska obetydlig liten by. Det var här hon bodde, Maria med sina föräldrar, möjligen syskon. Ingenting tyder på att hon har sökt det här som händer nu, att hon har förberett sig på något sätt eller att hon själv skulle ha någon meritförteckning som gör henne särskilt lämplig för det uppdrag hon nu ska få. Jag tror man vågar säga att hon är en tonårstjej. I huset intill finns säkert en annan tonårstjej och i byn finns många fler. Hon poar på i sitt tonårsliv den dag hon plötsligt får ängla besök. Och jag citerar igen. I den 6:e månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Observera då, för det första, Gud är den oväntade gästen. Han kommer ofta oanmäld och man råder inte över tiden för Guds besök. Det enda man råder över, det är sitt svar på eller sin respons på Guds besök. Gud kommer när han kommer. Punkt 2. Gud kommer till vem han vill. En sak kan man i alla fall med säkerhet påstå om Gud, vilket är väldigt skönt, och det är att Gud inte är politiskt korrekt. Det är en tonårsflicka som mitt i sitt hushållsstök får besök av ärkeängeln Gabriel. Den ängel som fick Daniel i Gamla testamentet att bli så förskräckt att han i vanmakt kastar sig ner med ansiktet mot marken. En av de sju ministrarna i Guds världsregering, bortom alla vintergator, hälsar plötsligt på en tonårsflicka i småstan. Naturligtvis är det här en förolämpning mot alla andliga hierarkiska system att en änglaförste måste buga sig för en tonårsflicka. Och något oerhört, det yppersta av kristen människosyn. Och vad jag önskar att alla tonårstjejer i den här stan, i det här landet, som växer upp med skruvade ideal, med omöjliga ideal, som inte tror sig vara snygga nog och smala nog, framåt nog, att de fick ta del av den människosyn som avtäcks i det här mötet. Ungefär så här. Du är sedd och älskad av himmelens Gud. Det finns ett ansikte som är vänt mot dig. Någon som inte vill göra om dig. Någon vars blick säger att du är bra som du är. Men större än så. Någon som säger du är benådad. Punkt 3. Den människa som får besök av Gud är att gratulera. Jag tycker det är skönt att det är så pass artig ängel som kommer. Redan i hälsningen ligger ju den här djupa vördnaden för människan eller för personen. När ängeln säger var hälsad. Alltså det som i den tidigare översättningen uttrycktes med orden häll dig. Ett svåröversatt uttryck som djupa sett faktiskt har sina rötter i glädjen. Och bibelöversättare har de mest skiftande förslag på hur man ska översätta detta häll dig. Allt från att ängeln kommer och säger god morgon till att ängeln säger grattis. Och jag tänkte ta fasta på det sista där. Jag undrar om man inte kommer närmast känslan med själva mötet om man landar i att ängeln säger grattis Maria, du ska bli mor och det barn du bär ska kallas den högstes son. Och märk att innehållet i det här vänliga mötet var ju helt omstörtande. För Maria själv, men också för den här världen. Det som sker i ett tonårsrum ska, citat, störta härskare från deras troner, som hon sen sjunger i sin lovsång. Och det är ju en alldeles oerhörd tanke att ett möte, ett gudsmöte, påverkar världen, till och med makten. Och jag tror att det är så. Jag tror det på riktigt. Att ett möte mellan Gud och en människa på ett sätt alltid förändrar världen. 4. Gud är en medgud, inte en motgud. Citat. Herren är med dig. Efter att ha samtalat med otaliga människor, nykristna, gammelkristna, efter att ha lyssnat till mitt eget hjärta, så hävdar jag att det här är något av det svåraste att ta till sig. Att Gud är med mig, inte en recensent av mitt liv, utan en förespråkare, den som för min talan. Vi talar ju ofta om med människor. Men jag undrar, vågar vi också tro att Gud är en medgud? Aldrig kan man tillräckligt mycket understryka det ängeln har att säga till Maria när han kommer med bud från Gud. Nämligen orden, var inte rädd. Du har funnit nåd inför Gud. Och egentligen är det först nu som ängeln kommer till själva ärendet. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut. Det är min femte punkt. Så här långt har ju det som sagts bara varit positiva, uppbyggliga saker. Och ändå blir Maria inte odelat glad. Hon blir förskräckt och undrar vad det här ska betyda. Och där har den femte tanken. Och det är att Gud är förhandlingsbar. Maria verkar inte vara riktigt färdig för sitt ja, sitt odelade ja, överlåtelsen än. Lägg märke till att hon inte bara böjer sig underdånigt ner, utan hon vågar fråga. Hon har funderat en stund och sen frågar hon ängeln det hon behöver fråga. Och så tänker man, vilken otrolig resning av en tonåring. Hon är samlad, hon finner orden och trots att änglabesöket måste ha varit helt omskakande för henne så står hon där och så frågar hon ändå, men hur ska detta ske? Alltså, hur ska det gå till? Jag har inte haft någon man. Och att Maria frågar som hon gör berättar att överlåtelse inte är detsamma som att sluta tänka och blint gå. Frågorna har ett syfte och det är ju att borra ner rötterna lite grann. Frågorna är faktiskt någonting som handlar om hennes identitet, bevarad identitet. Traditionens bild av den underdåniga och lyssnande Maria som med nerböjt huvud gör det hon blir tillsagd är långt ifrån Lukas evangeliets berättelse om denna unga tonårsflicka. Hon förhandlar med ängeln. Hur ska det här gå till? Alltså, vågar jag? Och först efter hon har fått svar på det så säger hon sitt ja. Punkt 6. Gud är en gentleman. Det svar Maria får är ju att helig ande ska komma över henne. Det står att helig ande ska överskugga henne och ordet betecknar en sky, alltså någonting diskret. Det här är ingen offentlig show, ingen offentlig föreställning. Det är viktigt till dig som kanske inte vågar överlåta dig därför att du är osäker på vad händer. Du kan vila i att Gud är en gentleman. Den Maria vi möter här sveps inte med. Hon har sig själv med. Hon har sitt förnuft med och sin känsla. Den helige ande besätter aldrig en människa. Anden är en gentleman som liksom väntar på vårt gensvar innan anden sveper sin mantel över oss. Och aldrig har väl det uttrycks vackrare tycker jag än i julkonserterna här i kyrkan igår. När den helige ande hade som ett stort tyg och svepte runt hela bebådelseakten. Och någonting av det finns i den här texten. Så möter Gud, så känsligt möter Gud en människa. Och det är vi de fyra sakerna som handlar om oss. Utifrån Marias hållning till det gudomliga och det oväntade. Alltså att hon landar i att till sist säga, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske mig som du har sagt. Punkt 7. Att böja sig för Gud, det är den högsta formen av frihet. Jag blir lika gripen varje gång jag läser de här orden. Jag är Herrens tjänarinna. Hur kan Maria gå med på det här? Alltså, vet hon inte vad hon riskerar? Rykte, ungdom, frihet. Maria levde i ett annat samhälle än vårt. Flickors frihet att välja var kraftigt beskuren, på gränsen till obefintlig. Och sin ålder till trots så har hon en grundhållning som gör överlåtelsen möjlig i hennes liv. Ungefär som att hon säger, mitt liv är inte mitt att förfoga över efter eget godtycke. Det är ett lån, det är en gåva. Jag är Herrens tjänarinna. Hon tillhör redan Herren. Där uppstår en frihet och en vila som gör kursändringar och uppbrott i livet lite mindre dramatiska. Den som har släppt taget om allt har på något sätt ingenting att förlora längre. Det uppstår en oerhörd frihet där. Överlåtelsen till Gud, att böja sig för Gud, det är den högsta friheten i livet. 8. I Guds närhet växer en sund självbild. De där orden, jag är Herrens tjänarinna, kanske inte bara är någon slags medgivande där hon säger okej då, utan en upptäckt, som att hon också säger, nu vet jag vem jag är. Jag är Herrens tjänarinna. Och ur den synen på livet tycks Marias hållning liksom växa fram. Att hon till slut kan säga, må det ske mig som du har sagt. Bilden är ju helt fantastisk. Som att när den store dirigenten liksom lyfter taktpinnen, då har Maria redan höjt sitt instrument. När kärleken ställer den här stora frågan, så finns hon självklart med. Och trots att hon inte vet vart detta ska föra, så säger hon, må det ske mig som du har sagt. Alltså, för den som lever i överlåtelse till Gud, så är ja det allra mest naturliga svaret. Med den inställningen behöver man inte undra över hur man ska kunna hjälpa Gud med det han behöver hjälp med. Man behöver heller inte oroa sig att man skulle stå i vägen för Guds verk för att man inte är fulländad. Märk att Maria varken ursäktar eller förhäver sig. Attityder som ju båda bottnar i att man är alltför upptagen av sig själv. Det finns en bättre hållning i livet än så. Och den hållningen är överlåtelsen. Okej, må det ske mig som du har sagt. Vad är överlåtelse? Ja, i mitten av det här långa ordet så finns ju ett kortare ord som jag tror berättar det. Och det är ordet låt. Överlåtelse. Och tänker man på det så talar ju Jesus ofta på det sättet. Om dopet, låt det ske. Om barnen, låt dem komma till mig. Om trädet som inte bär någon frukt, låt det stå ett år till. Alltså att lämna över och låta någon annan ta kontroll, få kontroll. Någonting som på ett sätt är ganska passivt, men också väldigt befriande. Du slipper ha koll på allt. Man måste inte alltid veta exakt vart man är på väg för att komma dit man ska. Det viktigaste i tillvaron, det är att man är överlåten åt Gud. Och märk att hon inte för ett ögonblick ifrågasätter sin egen värdighet. Hon bara står där och så ställer hon sitt liv till Guds förfogande. Låt det ske mig som du har sagt. 9. Det bor ett lugn i Guds närhet. Nu är vi tillbaka vid Urbans underbara läsning. Det vilar ett sånt lugn över den här unga kvinnan. Jag tror att det är överlåtelsens lugn. Man behöver inte veta vart man är på väg för att komma dit man ska. Jag upprepar det och så lägger jag till. Därför att tilliten visar väg. Är det inte spår av den tilliten vi möter sen vid bröllopet i Kana, och nu är vi ett helt liv senare. Denna tonårsflicka har nu blivit en mogen mamma, Jesu mor, Jesus som nu är vuxen. Och så är det bröllop i Kana och så tar vinet slut. Och det uppstår panik därför att detta var någon slags skam. Att det hände på en fest. Det är då Jesu mor Maria träder fram. Och märk vad hon säger. De har inget vin. Hon ber inte. Hon vädjar inte. Hon är fullständigt lugn. Och så bara går hon till Jesus och så säger hon precis som det är. Man skulle kunna säga att Jesus ber Maria om hjälp på ett mycket kvinnligt sätt. Har ni tänkt på det? Jag tycker det här känns väldigt bekant. Så uttrycket gräset är långt, som man kan höra hemma, är ju inte en upplysning utan en direkt order. Som betyder klippgräset. Men mäns hjärnor är inte skapade på det sättet riktigt. Vi förstår inte så otydliga signaler. Och här visar ju Maria väg in mot ett andligt lugn på något sätt. Det här är ett exempel på ett långt livs mognad i överlåtelse. Som när hon nu förmodligen är i det samhället en relativt gammal kvinna. Så exemplifierar hon den där bönen som liksom ingenting begär. Som har en sån relation att man bara kan säga till Gud, så här är det. Och så vila i att Gud vet allt. Så till sist. 10. Tilliten leder från ensamhet till gemenskap. Vi citerar ju ofta Marias ord i julevangeliet att hon gömde och begrundade allt detta i sitt hjärta. Framträder bilden av den Maria som går åt sidan, som tiger, musslan Maria. Men det där är bara halva sanningen av henne och knappt det. För det andra är också sant. Må det ske mig som du har sagt. Och sen står det, och ängeln lämnade henne. Och några dagar senare gav sig Maria iväg och skyndade till en bergsby i Judabergsbygd. Och nu går det undan. Hon är aktiv, hon är beslutsam och hon är handlingskraftig. Och märk det här mönstret. Det som börjar i ensamhet. Det är bara hon och besöket från himlen. Leder till lusten att berätta och tacka. Och det finner vägen till en gemenskap som famnar någonting större än jag kan famna på egen hand. När hon kommer till Maria och i dörren så sprattlar det här barnet till, sparkar barnet till i magen. Och någon översättning säger att barnet dansar i magen. Och så funderar man på vad gör de här två kvinnorna när de möts. Ja, om jag får gissa så tror jag att de gör två saker. För det första så tror jag att de pratar med varandra. Jag tror att de pratar och pratar och pratar om undret som har skett i båda deras liv och som de har gemensamt. Och det här är ju det mest legitima när Gud har gjort någonting i våra liv. Så föds det där naturliga behovet. Jag måste få prata med någon annan om det. Och det är ju en av kyrkans stora funktioner. Vi möts här. Och så pratar vi med varann om det Gud har gjort med oss i ensamhet. Sen tror jag, och nu gissar jag, att de gör en sak till. Och det är att jag tror att de dansar. Jag tror det av ett enda skäl. Och det är att det här är ju judiska kvinnor. Och judiska kvinnor uttryckte väldigt ofta sin gudagivna glädje precis så, nämligen genom att dansa. Ingen tro är så fysisk som den judiska tron. Deras sånger och deras danser är på något sätt en kropparnas trosbekännelse. Och särskilt tydligt blir ju det här vid avslutningen på den högtid som kallas för lövhyddohögtiden. Jag har själv aldrig tyvärr bevittnat detta. Jag gissar att många i den här lokalen har bevittnat det. Jag har pratat mycket med en vän till mig som heter syster Sofie i Rögle kloster, som levde i Jerusalem ett år. Så levde hon sig igenom alla de judiska högtiderna. Och mest ivrigt berättade hon precis om slutet av finalen på lövhyddohögtiderna. När männen efter kvällsbönen försvinner ut på gården och står och pratar med varann, då tar kvinnorna hela synagogan i besittning. Och så dansar de med tårarullarna, som ju är pergamentrullar med de fem moseböckerna. De dansar med de här rullarna. Hon beskrev hur tårarullarna går så här från famn till famn. Och hur kvinnorna liksom turas om och leder den här sången, ungefär som Miriam gjorde när det jagade judiska folket äntligen nådde den andra sidan av Röda havet. När Maria brister ut i sin lovsång, när hon når Elisabet i bergsbyn, så är hon allt annat än en sån här blek, tyst staty i en nisch någonstans. Hon är en förstedrottning. Hon stampar i takten i golvet när hon dansar. Hela hennes ande jublar i Gud. Och mönstret är fantastiskt. Det där som föds i ensamhet när Gud besöker dig eller mig. Så försiktigt. Han drar en sky omkring hela mötet. Sätter inte ut oss. Lämnar inte ut oss. Ställer inte ut oss. Men det leder vidare, därför att det är på riktigt, det Gud gör det på riktigt. Det leder till lusten att berätta, det leder till lusten att få möta någon annan. Och det leder till lusten att få uttrycka det Gud har gjort med hela sin kropp, med hela sin varelse. Marias lovsång rymmer så oändligt mycket. Läs den gärna igen när du kommer hem. Vissheten om att vara älskad. Och så den där fria, spontana responsen på en sån kärlek och en sån nåd. Amen. Herre, jag vill be dig att du, som redan är här genom din ande, att du i nattvarden idag besöker oss. På ett sätt som gör att vi djupt i oss känner att du är här, att du rör vid våra liv på ett personligt sätt. Ber om det i Jesu namn. Amen.